välkomna till Soffhjältarna, en podcast om film, spel och andra nördigheter. Och det vet ju jag, för jag heter ju Peter. Och med mig så har jag Sebbe och Elias.
Hej Peter.
Ja du.
Fan vad sega ni är.
Nej, men jag tror du skulle säga något mer, förlåt.
Jaha. Jag är inte som Elias och ger en massa så här fina titlar och skit. Ni heter Elias.
Nej, jag hade väntat mig. Med mig har jag Sebbe och Elias. Hej Sebbe.
Va?
Ja, jag tänkte att du skulle säga, med mig är Sebbe och Elias, hej Sebbe, eller hej Elias.
Jaha.
Och då kan vi, hej.
Ja, men jag tänkte att du, för du har ju inte presenterat Roger eller som är med oss.
Nej.
Precis.
Ska vi introducera Roger kanske?
Roger, vad kul att du är här.
Vem fan är Roger?
Ja, det här är ju lite nyårs julspecial, så vi har, vad heter eggnog på svenska? Vi har druckit det.
Roger.
Roger, ja. Vi har druckit massa Roger.
Ja, precis. Äggtoddy heter det.
Äggtoddy, tack. Mm. Ja, det är du som leder dagens avsnitt, Peter, så fortsätt.
Ja, tack. Jag fattar ingenting, men så kan det vara. Ja, vi ska ju som sagt, vi har ju sett massor av film och lite annat det här året som har varit 2019. Och vi kan säga så här, året är ju inte riktigt slut än. Det är ju en film här som finns ute nu som vi inte har kunnat sätta på den här listan än.
Vilken film är det, Sebastian?
Ja, det är ju Dolph Lundgrens senaste som jag inte vet vad den heter. Han gör så många.
Ja, och sen finns det en annan film som heter Star Wars också som inte heller vi har satt på listan riktigt än här. Men,
ja, men den hade ju aldrig hamnat där.
Alltså vi hoppas ju att den hamnar där, för vi hoppas ju aldrig att en film är dålig. Och är det så att den hamnar där, så får vi ju ändra det när vi kommer tillbaka efter julen här nu efter.
Ja, då kan vi också lägga till Hard Night Falling med Dolph Lundgren.
Ja, just det. Så var det. Som vi också hoppas är jättebra.
Mm, den har faktiskt 4,5, vilket är lite högre än hans film brukar ha på IMDb. Sen är det bara 89 som har röstat, men ja, you know.
Ja, så kanske det kan vara.
Kvalitet.
Men som sagt, vi ska ju... Vi har ju sett lite filmer och vi har gjort lite personliga topplister där.
Ja.
Det är så det brukar gå till. Och det har faktiskt varit rätt... Inte jättesvårt, men det har varit svårt i alla fall med en placering. I alla fall för min del, och det är plats nummer 5.
Ja, vi kan väl ta och gå igenom dem.
Så vi, ska vi köra så här våran egna? Ska Sebbe få säga sin femma först då?
Ja, vi kan börja med film, ja, precis.
Ja, ja då, och så då går vi in lite serier och lite spel. Är det så du har tänkt, Elias?
Ja, sen, men vi har inte någon riktig topplista för dem. Så det blir våran soffhjältarnas, de tre soffhjältarnas topp 5 filmer 2019.
Ja, men då kör jag bara min femma nu och sen kör ni era femmor, va?
Ja.
Det låter som en trevlig idé.
Mm. Yes. Jag sa ju det till er här innan. Jag har ju inte sett jättemånga filmer i år.
Nej.
Så jag vet inte om jag tycker alla de här filmerna kanske hade hamnat på en topplista annars.
Men det är därför du inte har fått någon jingel på att du har varit på bio.
Precis.
Sebbe har inte varit på bio.
Sebbe har inte varit på bio.
Nej. Men jag såg en film på bio. Jag var kissnödig under lång tid dalen. Och den hette Endgame, eller Avengers Endgame.
Mm.
Och den klockar in på min femte plats. Och jag har en känsla av att den kanske kommer dyka upp på era listor också. Kanske lite högre också. För så ni båda hade väl Infinity War som etta förra året, tror jag.
Ja, för mig det också.
Jag vet inte ens om den var med på min lista. Alltså jag gillar Marvel, det gör jag. Jag var ju lika delaktig som någon annan i vårt Marvel-avsnitt och sådär, men jag vet inte. De är ju bra, men det är ofta liksom andra filmer som jag tycker är bättre. Inte det här att jag inte tycker att sådana filmer kan vara grymt bra och är det, men ja, det är väl mer det. Man är lite van vid hur det ser ut och den är cool och det finns många bra moments, men ja, överlag så blir det inte mer än en femte plats för mig. Men den är ju där, alltså det är ju, det är nästan mer ett event än liksom bara en film.
Mm.
Ja, Den kommer säkert dyka upp i listor också, ja. Så vi kanske inte behöver prata så mycket om den just nu.
Alltså, jag tänkte jag kan gå över till min femma.
Mm.
Och jag, å andra sidan då, har ju tycker jag att det har varit ett väldigt starkt filmår i år. Så att filmer som jag tycker är riktigt, riktigt bra hamnar ändå inte på mer än en femte plats. Så på min femte plats så har vi faktiskt Avengers Endgame. Trot eller ej.
Jaha.
Ja, så att jag har faktiskt samma som dig där.
Mm. Ja, det var lite oväntat faktiskt.
Ja, jag tycker, alltså efter att jag har tänkt efter, även ifall jag verkligen älskar den, och jag älskar hur den avslutar allting, och den är så fin på alla sätt liksom.
Mm.
Så är den inte lika tight som Infinity War var. Och så är det bara. Den har mycket höga, och därför jag uppskattar den ändå väldigt, väldigt mycket. Jag tycker nästan att den är lika bra som Infinity War, men jag tyckte inte att den var inte riktigt lika skarp. Den var inte riktigt lika fokuserad. Utan det var mest bara en bomb av känslomässiga ögonblick och fantastiska scener. Och en del lite långsammare scener. Och en del saker som jag i efterhand kanske kan tycka, nja, det här funkar väl inte riktigt. Men som en avslutning på MCU så är det en klockren och självklar plats på listan. Mm. Och för mig femte plats.
Mm. Så kan det vara. Mm. Nej, men det har varit svårt. Men det är som sagt, det är bara personliga vad vi tycker om.
Mm. Ja.
Mm. Så min femte plats här i alla fall, det blir Toy Story 4.
Åh, oh.
Den har inte jag sett. Den har säkert varit med på listan, men jag har gjort det.
Mm.
Jag tycker väldigt mycket om de andra.
Mm. Nej, men alltså det är så många filmer som sagt kom in, men jag kollade på en sida här och jag hade satt den lite högre än de andra som hamnade på femte plats. Så det fick bli Toy Story 4.
Mm.
Ja, jag fick en liten tår. Och som familjefader så är det jätteroligt att gå på bio med sin son, kan jag tala om, och se en sån här film.
Mm.
Så den hamnar av lite känslomässig karaktär också.
Nice. Mm. Hur hamnar den liksom i jämförelse med de andra filmerna?
Oj. Alltså Toy Story-filmerna?
Ja, precis.
Den... Ja, det är lite svårt. Men han... Ja, fan. Var du tvungen att säga så?
Ha?
Ja. Ja, men den byter väl plats då på 1 och 2.
Okej.
Okay. Jag vet inte om jag tycker att 3:an är bättre.
Mm.
Men jag tycker de har blivit bättre för varje film i alla fall.
Mm.
Och de har blivit snyggare för varje film. För kolla på Toy Story 1 idag. Det är nog inte det snyggaste du har sett, kan jag tala om. Jag såg ju de här i rad 1, 2, 3 och 4 på en vecka där. Och det syns vad som har hänt.
Så, ja.
Som inte fastnar på Toy Story 4 här. Sebbes nummer 4 då?
Ja. Från Toy Story 4 till min 4. Som blev...
Det var ju typ det jag sa, eller?
Ja.
Ja. Jävla eko är det.
Nej, men ja, det var min 4 i alla fall. Elias då?
Ja, men Toy Story 4 tänkte jag. Att jag, nej.
Det här är en film som jag också tror kommer finnas på era listor. Och det är Joker. Skojaren, skämtaren, narren. Som vi hade ett...
Clownen.
Ja, ett storslaget avsnitt om för någon vecka sedan.
Mm.
Jag vet inte, jag är lite så här dagvild. Men vi har gjort det i alla fall. Vi pratar och går lite mer in på djupet på Jokern. Och jag tror jag säger det, eller åtminstone sagt det en gång, att jag tycker att den är väldigt bra. Men att det är en film som jag nog aldrig kommer se om. Inte för att den inte var bra, men för att den var väldigt, väldigt jobbig att se. Och jag tror också det gjorde kanske att den kom lite längre bak på min lista. Mm. Alltså den lekte med toppen. Alltså rent filmmässigt, kvalitetsmässigt, så hade den lika gärna kunnat vara etta. Men det... Jag vet inte om jag... Ja, men nu är det liksom min lista. Så då behöver jag inte gå på såna här grejer som vilken är egentligen den mest välgjorda filmen. Utan bara vilken film för mig var den bästa. Och då sjunker det faktiskt i åken på grund av att den var lite för jobbig ibland. Även om den fortfarande är otroligt välgjord och intressant. Och ett liksom bra tidsporträtt. En bra modern Taxi Driver liksom.
Gott.
Elias 4.
Ja, jag ekar väl lite Sebbe då. Inte den här gången för att jag har samma 4. Men i det att jag tror att min 4 också kommer att återfinnas i några av era listor.
Mm.
Kanske.
Måste vi säga så nu?
Ja, alltså är den inte det så blir jag lite förvånad. Men jag är helt okej med det. Det är lugnt liksom. Nej, men vi pratade om det i förra avsnittet. Och här är den igen. Tarantinos 9:e film. Once Upon a Time in Hollywood. På 4:e plats. En film som jag uppskattade oerhört. För att det kändes som en tillbakagång till hans äldre filmer. Lite långsammare, mycket bra dialog. Saker som händer som kanske inte nödvändigtvis behöver vara action. Och att de skjuter ihjäl Hitler på en biograf liksom. Även ifall
det händer liknande saker.
Händer liknande saker. Men det, den bygger upp till det och den förtjänar det. Och det är det jag tycker om med den. Jag tycker att tar inte... Jag tror att den hetaste här är Brad Pitt för supporting role. Bästa supporting actor för Oscar tror jag.
Pratar vi hetaste som den du tyckte var snyggast?
Ja, precis. Han är absolut den sexigaste supporting actorn i... Ja, det också, men...
Han är väldigt snygg i filmen faktiskt. Han är ju typ 60 nu.
Riktigt snygg i den här filmen alltså.
Jo, mamma.
Nej, men jag tycker att... jag tror att det är han det pratas om mest när det kommer till Oscarsbassen också. Och han är jätteduktig. Jag tycker han förtjänar.
Mm.
Så det hoppas vi på. Men alla rollsprestationer görs verkligen jättebra. Jag tycker Leonardo DiCaprio är helt briljant. Jag tycker att Margot Robbie också är jätteduktig i den här filmen så. Mm. Men vi kanske pratar mer om den sen så. Men det här, Once Upon a Time in Hollywood var en riktig den gjorde mig inte besviken så att säga.
Nej.
Min 4 då är Spider-Man Far From Home.
Mm.
Den slänger jag in där.
Mm.
Schysst.
Nej men jag vill ha den högre egentligen. Men det är som sagt, jag tycker ju att Homecoming är bättre av just de här Spider-Man-filmerna.
Mm.
Och jag... Alltså det är snyggt. Jag såg om den här nu bara för några veckor sedan. Alltså vissa grejer, alltså de problemen jag pratade om, de är fortfarande kvar där.
Mm.
Och Mysterio, jag vet inte riktigt. På något sätt vill jag ha någon annan skurk, jag vet inte.
Mm. Nej.
Det är svårt att säga.
Jag gillar ju Gyllenhaal. Och jag gillar Gyllenhaal i den här, spoiler, när han väl blir skurk. Tycker han är jätteduktig.
Mm.
Men fram till dess så tycker jag han är lite tråkig.
Mm.
I filmen. Så jag förstår liksom ändå det. Men nej, när han väl blir, då är han verkligen klockren. Och jag tycker verkligen att han gör Mysterio jättebra. Och vi ska inte förglömma den fantastiska end-credit-scenen heller. Far From Home är en bra film, helt klart.
Jag tycker den är väldigt bra. Jag har också sagt tidigare, men jag tycker det är intressant på den nya Spider-Man att de gör lite, ja men tydligen liksom lillebrorsan i MCU, där han får på något sätt städa upp det som blir kvar. I första då var det Vulture som har liksom skrapat upp resterna, och här är Mysterio som också egentligen har blivit skurk på grund av vad någon annan hjälte har gjort. Så det är...
Det är samma hjälte som kan orsaka bägge problemen.
Ja, men det knyter ju ihop bra också. Så det handlar mycket om Iron Mans död. Och om liksom hans sätt att gå vidare. Att det då är, nu kanske de inte liksom undersöker det riktigt, så jag kanske läser in en sak som inte finns, men att det ändå blir det att han får ta hand om någonting som hans mentor skapade. Ja, alltså något som inte var så bra gjort av hans mentor, för hans mentor var ju på många sätt ett rövhål, även om han hade fina sidor också.
Mm.
Och här får han liksom städa upp efter rövhålsdelen. Vilken konstformulering det blir. Men, ja, jag gillar den. Den är väl värd att vara med på en topp 5, tycker jag.
Så då kanske han är på din topp 3, eller?
Nej.
Nej.
Men det var bra. Jag ska ta min 3, eller?
Ja, ja.
Mm. Mm. Nej, men Spider-Man hade kunnat hamna på min topp 5. Men det gjorde han inte. På min tredje plats så är en film av en regissör som jag... Som gjorde en film för något år sedan som jag inte var särskilt förtjust i, som alla älskade. Och nu har han gjort en film som jag tyckte var väldigt bra, men som de flesta andra kanske inte älskar. Så Jordan Peele's Us.
Mm.
Jag gillade ju aldrig Get Out. Tyckte... Nej, den var ojämn, konstig, hittade inte tonen. Ja. Hur som, Us tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Jag tyckte den var en riktigt bra skräckfilm, en riktigt bra... satir eller film som sa någonting också, som hade liksom någon typ av budskap. Jag vet att Peter inte gillar det, men jag diggar slutet. Jag tycker om det slutet ändå liksom säger. Och jag blir ju sällan rädd. Alltså så, jag skräckfilm, det är lite liksom det jag tycker mest om. Jag ser mest skräckfilm, jag läser mest skräckböcker, så jag blir ju sällan rädd. Men den har obehagliga ögonblick. Något av det jag tycker liksom är läskigast, som kan skrämma mig mest, det är det här att du är ensam hemma, något försöker komma in, eller du hör liksom konstiga ljud. Och den har ju det här första liksom housebreak-momentet som jag tycker kanske är den bästa som gjord på film, som jag kommer ihåg. Som har gjorts i många andra också, typ The Purge och liksom, lite liknande sånt. Och den var otroligt stämningsfull, obehaglig. Och sen... var inte klockren hela vägen igenom, men jag var både liksom intresserad och investerad i karaktärerna och i den här liksom världen, och för att se liksom var det skulle leda någonstans. Så jag hade den lite längre ner på listan först, men eftersom jag ändå blev så pass överraskad, och det var ändå en film som jag Endgame visste jag på något sätt att jag skulle gilla, och likaså Spider-Man. Us var så här, kan bli hur som. Och den var så pass bra ändå, så därför bumpade jag upp den lite.
Okej. Ja, för mig var faktiskt Us egentligen en sån film som var... Det här kommer vara skitbra. Alltså, som du sa, slutet där. Det påverkar mig en hel del. Helt plötsligt så blir det en helt okej vanlig film.
Den påverkar mig med.
Hade det slutet om, inte varit med, så hade det nog varit... exakt så som jag vill ha det. Och då hade den varit nummer ett. Nej, men
jag
det var någonting med slutet alltså.
Ja, men det är det som är så intressant också med den typen av liksom slut. Vi har spoilat den tidigare så, men ja, skitsamma.
Men jag tycker att den jag är mer sevärd så sett än Get Out faktiskt.
Oj, det tycker inte jag, men
okej.
Alltså Get Out är fortfarande, jag såg om den nyligen. Jag tycker fortfarande att den är lika briljant som första gången jag såg den. Alltså, nästan mer briljant.
Givetvis är den det också, jag ser inte att den är kass.
Nej, det trodde jag inte heller, förlåt.
Men
jag
gick om den, tyckte jag.
Okej. Häftigt. Jag gillar Us också, jag tycker Us är jättebra. Jag hade den precis under Endgame. Jag valde mellan den eller Endgame för min femte plats. Så att Asse tycker jag också är en riktigt bra film. Så inte så liksom. Men nej, men riktigt bra. Så det tycker jag, håller jag med.
Vilken är din trea då, Elias?
Nu kommer ju det kluriga här, va. Jag har tre filmer högst upp som, och det sa jag till er innan också, jag skulle lika gärna kunna ha den som är på tredje plats nu som min etta. Om jag får tänka på den lite till. För min trea är en film som man verkligen behöver tänka lite på. Och även när man tänker lite på den så fattar man inte den ändå. För det här är så skum och den är så konstig. Och det tog mig ett tag innan jag verkligen insåg hur mycket jag fortsatt att tänka på den efter jag såg den. Och det är en film som jag och Sebastian såg tillsammans i Göteborg som heter The Lighthouse. Med Willem Dafoe och Robert Pattinson. En riktigt häftig film faktiskt, tycker jag. Intressant, konstig, skum. Men den hade, den är filmad lite med såna här, den är filmad med gamla linser. Och filmad också, även på ett gammalt sätt. Dels så gör att det gör liksom aspect ration som är fyrkantig i princip, gör att det blir väldigt klaustrofobiskt och sedan. Och dels så använder de musik på ett väldigt häftigt sätt. På det sättet att det är väldigt tyst. Och det är nästan ingen musik genom hela filmen, förutom på vissa ställen. Då musiken helt plötsligt blir väldigt bombastisk. Och det känns väldigt old school. Allting känns väldigt som att det lika gärna skulle kunna varit en film från 30-talet. Och ja, nej, den var... Ja, den kommer hålla kvar, och ifall ni får chans att se den så gör det. För den årets upplevelse, som en upplevelse, så var det kanske en av de bästa upplevelserna jag haft. Var underhållen från början till slut. Med någon typ av morbid liksom curiosity.
Du gjorde som en sjöman, du följde ljuset från fyren alltså.
Ja, men lite så. Och visade sig att det var ingen fyr, utan det var en bläckfisk med...
Va?
Jag vet inte. Nej, exakt. Det är ungefär lika förståeligt som filmen. The Lighthouse.
Ja. Då är det min trea. Och det är en film vi har haft uppe här. Och det är Once Upon a Time in Hollywood.
Yes.
Det hamnar på min nummer tre. Och ja, Brad Pitt, han är snygg.
Oh, så snygg.
Så han hamnar på tredje plats.
Ska vi säga om Brad Pitt på samma sätt som vi säger om Charlie Hunnam?
Nej.
Vad säger vi om Charlie Hunnam?
Nej, nej. Ja, det kan det.
Det är väl fan... Nej, inte jämfört med Brad Pitt alltså.
Va?
Nej.
Så Brad Pitt, det är kan det?
Ja, istället för Charlie, ja.
Ja, jag tycker båda två.
Ja. Ah.
Peter föredrar Pittan, och det får man göra.
Ja.
Varför är Pittan så bra?
Men i den här filmen i alla fall så är han skitbra. Han gör ju allt.
Vad tycker du om DiCaprio då? Nej, alltså, han är inte lika snygg. Nej, vi pratar om filmen. Jag tror det vi gjorde hela tiden.
Ja. Nej men jag tycker att det är Brad Pitt som gör hela filmen.
Ja.
Det har jag ju sagt tidigare. Men som sagt, jag gillar Tarantino och hela historien och att de alltså använder också Shirley Manson till exempel, alltså i bakgrunden där historien bygger. Ja, filmen går i spårna bredvid. Och så är de där och nosar och så ändå inte alltså. Är ni med på hur jag menar? Ni har sett filmen.
Jo. Alltså.
Nej, men för mig så är det här en av det bästa jag har sett i år i alla fall. Så det kan inte säga så mycket mer.
Nej.
Så vi går över till din tvåa där, Sebbe.
Tack för ordet. Och ja, det blir ju lite innavel här.
Det blir
fel ord. Jag har också en svartvit film som jag och Lia såg i Göteborg på min lista. Och på en andra plats för mig då.
Så,
The Lighthouse. Och jag var lite osäker på var den skulle hamna. Alltså jag har fortfarande inte riktigt smält den helt. Och vill väl någon gång kanske se om den för att se hur bra jag tycker att den är. Inte riktigt samma som med Joker, men det är också en film som jag inte helt vill se om. Men kanske av andra anledningar. För som du sa, Elias, det var mycket en upplevelse. Jag tycker ju oftast att jag får sån upplevelse med film som jag ser kanske lite mer ensam. Eller med några nära sådär. Bioupplevelser brukar sällan vara så för mig. På grund av liksom, ja, det är prassel och det är massa människor överallt. Sådär. Men den här, det kändes som att alla i salongen var liksom på samma film. Om ni förstår vad jag menar. Det var vi ju. Men alltså, alla satt på samma sätt och bara, what the helvete, vad fan är det här? Och med liksom den typen av film så kanske vissa folk skulle ha kunnat gått ut. Alltså lite sån typ av film är det nästan. Men det känns som alla satt i den här, jag ville veta vart det här tar mig. Och sen vet man inte riktigt när det har tagit en klart, om man var nöjd med resan eller inte. Man är lite, man kollar skyltar runt om, men bara hamnar jag på rätt ställe. Jag vet inte riktigt var jag är någonstans. Men upplevelsen av resan är väl värd att se den. Även om det ibland kanske nästan medvetet känns alldeles för invecklad och långsam. Liksom, som att, att den vill utmana en lite till det här. För det är en klaustrofobisk, de här männen filmen handlar om, upplever liksom extrem ensamhet trots att de är två. Ja, den är jättesvår att prata om. Så, särskilt utan att jag vet inte om man kan avslöja så mycket om den heller, men det är några saker jag ska kunna säga om den påminner mig om som kanske skulle avslöja för mycket, så jag avstår från det. Men upplevelse, jag kommer nog se om den, men det måste vara vid rätt tillfälle. Det är inte en film, vet, min mamma älskar Robert Pattinson, men det är inte en film jag kommer se med henne, tror jag. Hon skulle nog inte tycka om den. Alltså den är, ja, den är skum.
Men den är svartvit. Men
jag tycker den är värd att se. Den är väldigt svartvit.
Ser du, den är inspelad som en gammal film. Svartvit i en gånger en. Den är i fyrkanter liksom. Så, ja.
Ja, jag har ju inte sett den då, så jag kan inte säga så mycket. Men jag blir ju väldigt intresserad nu när den är så högt upp på era listor.
Ja, det är ju inte bara vi, eller den har faktiskt 8,3 på IMDb, så den är ändå omtyckt. Vilket jag är lite förvånad över, eftersom den känns så polariserande på något sätt. Det här känns som en film som kanske skulle ligga på 6, för att folk är såhär, jag vet inte. Men ja, de flesta gick väl ut med lite samma upplevelse som oss, så att jag vet inte vad fasen jag såg, men på något sätt tyckte jag om det.
Ja, precis.
Vilket är väldigt ovanligt. Att en så pass udda film ändå blir så pass omtyckt. Ah, ja. Elias, nummer 2.
Oj. Alltså, det är så kul, för jag sa ju det innan liksom, att det, jag sitter och jag vill egentligen ha ettan som tvåa, tvåan som etta och så vidare. Och nu sitter jag fortfarande seriöst och funderar på om jag bara ska byta ettan och tvåan. Men nu har jag skrivit ner det, och jag hade en anledning till det, så att jag tar det som jag har skrivit ner det. Andra platsen är den sydkoreanska filmen Parasite.
Den har du pratat mycket gott om.
Som jag har pratat om, och jag har pratat mycket gott om den. Och den är jättebra. Jag tror att anledningen till att jag har den som tvåa är att den är inte så bra som jag trodde att den skulle vara. Väldigt många hade hypat upp den väldigt mycket, och jag tyckte den var riktigt bra. Men jag såg inte riktigt det här mästerverket som jag kände att många sa att det var. Om du förstår vad jag menar. Så jag tror att hade jag sett om den här, hade den kanske hamnat ännu högre. I vilket fall som helst så är det en film värd att se. Den är rolig. Den är tankeväckande. Den är intressant. Den är spännande. Och den är... Nej, men... fantastiskt regisserad också för den delen. Liksom. Det är nog en av de bäst regisserade filmerna jag har sett i år, helt klart. Bara för hantverkets skull. Den och Lighthouse, bara för hantverkets skull, det är ju alltså helt vansinnigt bra. Så jag rekommenderar Parasite. Men det var en film som jag ändå tyckte var snäppet. I alla fall känslan är från mig att den är snäppet vassare. Men det kommer vi till.
Ja, jag vill jättegärna se Parasite. Jag har inte fått tid eller möjlighet att göra det än. Men du har pratat väldigt mycket gott om den. Ja. Den har blivit väldigt hyllad. Sätter den på väldigt många topplistor. Svinhögt snitt på 8,6 på IMDb. Så, och jag diggar verkligen sydkoreansk film. Det är ett av de bästa filmländerna, tycker jag. De har gjort otroligt många filmer. Så jag ser fram emot scenen.
Ska jag ändå då kanske tipsa helt enkelt om att den faktiskt har biopremiär i Sverige den 20 december nu. Precis innan jul. Så då kan ni se den. Så bara köra.
Yes. Super.
Peter, din tvåa.
Jag sitter och tänker också. Jag är också lite så här. Byta plats på filmer och grejer och...
Ja, nej, jag gjorde inte det nu. Så gör inte det nu heller.
Nej, jag ska inte heller göra det. Och sen börjar jag känna mig så här tråkig. Varför inte jag har tagit också någon så här svår film. Alla det är bara att säga så här. Jag kan träffa dem mig, så kan de alla säga mina typ topp 5.
Men du hade ju Once Upon a Time in Hollywood. Den är ganska svår.
Nej, men jag känner mig så himla tråkig. Men på min plats nummer 2 i alla fall. Det blir Joker. Den hamnar där. Ja. Jag står ju inte upp och klappar i 8 minuter i alla fall. Det gör jag inte i den här filmen. Och som vi pratade i Joker-avsnittet, som sagt, att för mig så betyder den på ett annat sätt egentligen i just i ett mående och allt det här. Och sen är ju filmen, den är ju jävligt tung. Den är fruktansvärt tung. Men ja, nej, den hamnar där. Och lite som du sa det, Sebbe, att du har ju sett den en gång och det. Alltså, den är värd att se en gång till. För mycket av det här tunga kan släppa, tror jag. Det kände jag i alla fall med en gång. Därför som första gången jag var ju så här, vad fan såg jag egentligen? Andra gången så visste jag vad som skulle hända. Och då kunde jag se väldigt mycket andra saker.
Förstår du verkligen att den blir enklare? Den blir inte svårare, och alla de hemskheter som händer blir inte lättare att se, tänker jag. Och det är ju för det är liksom lite halva poängen med filmen, att det ska vara lite jobbigt.
Jo, men jag tyckte alltså det var enklare att man förstå det. Karaktären.
Ja. Sen vet man ju, nu har jag ju sagt att jag inte vill det, men skulle jag se den igen, då vet jag ju det som händer. Alltså det är lite den här sitta på nålar också. Att hur illa kommer det gå? Vad kommer hända nu? Liksom, för man vet att det bara kommer bli värre och värre. Men nu när man vet liksom exakt hur det blir värre, så kan man kanske, eller jag skulle nog, om jag ville se om den, kunna koppla av den känslan lite och bara tänka på själva filmen som den är. Men visst, den är fortfarande jobbig att se, och den är ju gjord så. Det handlar ju fortfarande om samma sak.
Jag
ser inte
att den blir världens roligaste komedi.
Nej, andra gången. Det fattar jag.
Det är inte det jag menar. Men det är en rätt så snygg och en bra film.
Det är det.
Den överraskade mig det här året i alla fall. Så då hamnar han på min nummer 2.
Nummer 2.
Nice.
Nu går vi över till det stora priset då.
Ja, alltså nu är det jag som känner mig tråkig. Alltså jag vet inte. Jag kanske skulle ha satt typ Lighthouse först istället. Jag vet inte. Nej, men min nummer 1 blir Once Upon a Time in Hollywood. Och jag är ju Tarantino-fan sen liksom barnsben. Jag var väl alldeles för ung egentligen när jag såg Pulp Fiction. För det var mammas favoritfilm. Men ja, jag har alltid gillat Tarantino och även om det här kanske inte är hans bästa så skapar den på något sätt en intressant värld, ett historiskt porträtt fast lite vid sidan av eftersom den lägger till de här huvudpersonerna som inte har funnits och vissa andra karaktärer som inte har funnits men ändå i en verklig miljö som känns eller trovärdig. Alltså, jag tycker återskapandet av den här tidsperioden känns väldigt trovärdig. Och vi har ju pratat förut om det här känns som en film som inte har så mycket egentligt tydligt liksom, narrativ, tydlig röd tråd så, utan det är mer ja, men små ögonblick och liksom scener och bilder från deras liv. Och, men alltså, ju mer jag tänkt på så tycker jag om det, för det här känns lite som en sån film. För se om någon av er förstår den här liknelsen som man skulle kunna bo i. Alltså det känns som en värld. Om The Lighthouse är liksom en upplevelse så är det här mer liksom en värld. Det känns som jag skulle kunna kliva in i den här filmen och bara gå runt på de där hippisarna eller se på den här inspelningen liksom. Och precis som livet självt så får ju inte det kanske så mycket röd tråd förrän in hindsight liksom. När man har
Just
sett
det.
tillbaka på det. Så på ett sätt så kanske det är helt rätt sak att göra med den här filmen. För hade det varit liksom en tydlig bana mot det här slutet så hade det kanske inte blivit lika bra, lika intressant, lika rewatchable. Det här är inte filmen sett om, men det här kommer jag definitivt se om. Nu har den kommit på DVD tror jag, eller på väg att göra det. Så jag kommer definitivt se den igen. Ja, och slutet är bara en bonus liksom. Brad Pitt är väl den stora behållningen för mig också som ni redan varit inne på. Men allt annat egentligen. Det är egentligen Margot Robbie som jag tycker, även om hon är väldigt bra i filmen. Hon är en duktig skådespelerska. Så är väl hennes grej inte det mest intressanta i filmen. Men det bidrar ändå till det här liksom världsbyggandet på något sätt som jag pratar om. Att ja, men vi får se henne gå på bio och liksom. Hon var den här stora stjärnan men går ändå in på biografen och liksom ser den och njuter av hur folk liksom skrattar åt hennes klumpiga karaktärer. Det är ändå väldigt fina liksom ögonblick. Som återigen inte liksom passar in i en tydlig röd tråds narrativ så. Men som bidrar till känslan av filmen.
Den här bidrar till rätt så mycket vad man tror ska hända.
Ja,
Som försvinner efter att du har sett filmen. Men första gången du ser den så. Så har den en väldigt viktig del.
Men en som man kan ta upp som inte ni har nämnt är Timothy Olyphant. En skådespelare jag tycker mycket om. Som spelar den här coola cowboy-karaktären på filmen. Eller serien eller kanske. Som DiCaprio ska vara med i där.
Just det.
Han är en liten favorit faktiskt. Han passar så jävla bra i cowboyhatt.
Men så är det.
Det blev min etta och jag känner mig lite tråkig på något sätt. Men ja, det blev så.
Peter kommer vara ännu tråkigare sen kan jag ta honom.
Jag har en
jag kommer
känsla.
vara tråkigast.
Ja. Va, hur ska vi se vem som är tråkigast, Elias? Vad har du som är etta då?
Ja, jag har ju din tvåa då. Kan vi väl säga som etta. Det blev till slut så. Att Jokern tog första platsen för mig. Nej, den var fantastiskt bra. Inte en tråkig sekund. Satt på nålar hela filmen. Tyckte att varenda skådespelarinsats fungerade. Varenda karaktär fungerade bra. Jag tycker till och med att i efterhand när man vet vad relationen mellan de två är. Så funkade det också jättebra. Och det är en film och jag uppskattar den inte kanske bara för filmen som sådan utan för diskussionerna utöver filmen. Pratet och olika sätt att tolka filmen. Det faktum att olika människor kan få ut olika saker, se olika saker och tolka filmen på olika sätt gör att man brukar använda begreppet the death of the author, alltså när man ser någonting så ska man inte tänka, okej, hur tänkte skaparen här eller hur tänkte författaren eller liksom manusförfattaren så utan tänk istället hur var din upplevelse vad tror du att den här filmen försöker säga eller väcka frågor och jag tyckte att den här filmen verkligen är ett jättebra exempel på det, där människor liksom ser olika saker och ser olika tankar, vare sig det är positivt eller negativt. En del ser kanske bara en film som hyllar våldet och hyllar och tror att alltså det är okej för mentalsjuka att göra våld. Det kanske är någon som gör det, men det måste få vara okej att man tolkar en film på det sättet. Och det därför tycker jag att det är den bästa filmen i år, för att den är så bred på det sättet.
En film som skapar en hjälte för incels har jag sett någon som sa.
Ja, precis. Och det håller jag ju inte med om.
Nej.
Så.
Nej.
Men.
Men det går ju i led då med din. Det talar vi också om på vårt Joker-avsnitt. Och jag tog upp det, tror jag, att jag blev lite förvånad över, alltså, hur spridda skurar det var på vad tittarna säger på IMDb till exempel. 8,7 i snitt. Ja. Och vad recensenterna säger. För i liksom det här recensionssnittet som finns, så är den ju rätt lågt.
Ja.
Vilket i sällan det är en så pass stor lucka mellan tittare, eller mellan vanlig publik, om ska säga, och recensenter. Den har liksom 59 i Metascore, som är med. Mm. Det är liksom bara nya romantiska komedin som ingen kommer ihåg. Det var den får liksom. Alltså, eller Fast and Furious-filmen. Nummer 57. Alltså, det är ett sånt snitt. Vilket känns så underligt hur det kan vara så. Men det är, ja, jag tyckte du lyfte fram det väldigt bra där. Hur du förklarade.
Ja, tack. Nej, men så jag känner. Därför är det nummer ett.
Mm.
Så Peter. Kan du ta och säga vilken din etta är?
Jag tror vi alla vet.
Fick den en jingel.
Det är ju så tydligt dock vilken det är, så jag vet inte.
Det är det, va? Ja,
det är ju såklart Hobbs & Shaw.
Ja.
Ah.
Fy fan. Alltså, den filmen, den har verkligen satt
spår i dig.
Spistämpel på den här grad.
Ja, du var helt galen.
Ja. Nej. Det är som sagt Avengers Endgame, det är inte så svårt att lista ut. Jag är så tråkig. Men allting har ju lite också när den kom, givetvis. Men det är den filmen jag har sett om. Jag har sett den 6 gånger redan i år. Alltså, jag tycker ju inte att den är blir kass varje gång. Just
6 gånger?
Eller någon gång. Ja, 6 gånger jag
har sett den. Det är nästan imponerande.
Är det?
Ja, men det är många gånger för en rätt lång film ändå.
Ja.
Du diggar den här filmen.
Tydligen så gillar jag ju långa filmer.
Ja, och tydligen gillar du Endgame.
Ja, nej men... Ja, man kan ju dela upp den i vissa delar. Som sagt, när de åker i tiden där, så blir det en egen liten del och en egen liten del. Sen så tycker jag faktiskt att det är lite fegt att ta tillbaka alla karaktärer igen.
Mm.
Jag hade hoppats på lite fler dödsfall.
Ja.
Men just avslutet egentligen på dit vi har kommit, som sagt, så blir den bra. Och som filmmässigt, alltså i år 2019 där, så ja, det är det jag egentligen tar med mig. Vi fick Avengers Endgame och vi fick det jag ville ha, egentligen.
Ja.
Så.
Jo, nej, men den är skitbra.
Ja, och ändå så hamnar den på en femma.
Det är väl jättebra, en femte plats på en årsbäste. Eller?
Nej, men om jag skulle vara så här riktigt tråkig, så har jag kunnat satt alla så här Marvel 1, 2, 3, 4. Så, här,
alltså, så tråkig var det ju faktiskt inte.
Nej,
en sak som jag funderar lite på, för jag vet att du tyckte ju om den här filmen väldigt mycket mer än många andra gjorde. Så var skulle du sätta Terminator Dark Fate på din lista? Kommer den ens i närheten av en topp 5?
Ja, men alltså, som vi sa, det var rätt så många filmer som jag ville få in. Femman var väldigt, väldigt svår.
Mm.
Det är, alla vi har ju en massa bubblare på listan. Alltså, filmåret har ju varit helt okej. Terminator Dark Fate. Jag vill nästan sätta in den på femman bara för att säga att det är Terminator. Men den hamnar inte riktigt på femte plats ändå.
Nej.
Av alla de här filmerna som jag har nog lagt in i år, det är, det är 20 titlar ungefär jag har satt in. Nu har vi inte tagit med så här Netflix-filmer och sånt där. Nu har vi kört bio här.
Ja, jag hade det varit någon Netflix-film som hade varit så bra, ja, så hade jag tagit in den. Nu har jag varken sett, som sagt, varken sett Irishman eller Marriage Story. Så.
Jag var lite...
Eller någon av de andra, som är Uncut Gems, kommer ju också på Netflix, Andrew Sandlers nya som ska...
Jag hoppas att jag sett den här skräckfilmen jag pratade om för några veckor sedan, Wounds, på listan bara för att nämna den återigen. Men alltså, ärligt talat var inte så bra, men den är så pass bra att jag tycker att fler borde se den. Och jag tycker den har ett väldigt orättvist snitt på IMDb. Jag tror man ser det här 4,1 och bara, vad fan. Just det. Men ja, jag skulle vilja att ni också ser den någon gång. Se vad ni tycker. Ni som inte har läst liksom, berättelsen den baserar på och är så kanske skräckgalna som jag är. Och se om ni har en annorlunda upplevelse.
Ja. Har vi några andra bubblare, Peter?
Nej, men jag vill bara svara på det Sebbe frågade. Jag tror han hamnar på en sjunde plats i alla fall.
Det är, jag tror att du har sett många, jag vet att du har sett många fler filmer än vad jag har gjort i år. Så en sjunde plats är ändå rätt bra. Du skulle ju kunna ha gjort en topp 10. Det skulle nog inte jag. För alltså, jag har sett typ 15 filmer i år.
Jag har ju svårt att ranka dem.
Men du har nog med filmer för att du har en längre lista med det.
Ja. Och sen har jag ju faktiskt en film så jag vill ju sätta den skithögt. Men det gör ju inte för den är så jävla bra. Men det har ju så här lite så här guilty pleasure eller vad man måste säga. Nej, men ta en film som Rambo Last Blood till exempel. Just det är ju faktiskt egentligen en riktigt bra film, men den är bra för det var Rambo.
Ja.
Om ni är med på vad jag menar.
Nej, jag förstår vad du menar.
Så en sån film vill man ju sätta högt, men man kan ju inte göra det för det är ju ändå så vad det är för något.
Ja, men alltså, jag tänker uppskattar man den så uppskattar man ju den.
Men så många säger som superhjältefilmer också till exempel. Ja, det är en superhjältefilm, vadå? De hamnar i samma fack alla. Det finns ingen som är bättre eller sämre. De är likadana ungefär.
Mm.
Och gör man en Rambo-film så är de ju likadana som en Rambo-film. Men... ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här riktigt. Men,
Nej. Hade du någon bubblare, Elias?
Ja, en del som sagt. Ass var ju nära på att ta sig in. Och är nog min sjätte film. Jag har en förkärlek för Alita Battle Angel. Jag tycker
jag blev lite förvånad. Jag trodde du skulle ha den
mer kärlek.
En topp 5 i alla fall bara för att nämna den.
Nej, men alltså jag tror att det är så att, för jag såg om den som sagt nu, och jag tror att det är så att jag tycker att den är så bra för att jag tycker att den är bra, och det verkar inte som att någon annan
det
gör
det. Det är lite liksom speciell.
Men så bra är den inte. Den är liksom inte så här fantastiskt monster liksom film. Men den är en underhållande sci-fi, cyberpunk liksom film, så att jag tycker den är värd att se. Alltså,
jag trodde faktiskt att du skulle ha haft med Shazam på din lista.
Ja, Shazam tyckte jag också var riktigt bra. Den är mysig. Den är fruktansvärt långt klimax, men utöver det så tyckte jag den var bra. Jag tänkte på Knives Out såg jag också här om veckan. Också en riktigt bra film.
Ja, det är
som skulle kunna ta sig upp där på en sjunde plats till exempel. Så ja, yeah, det finns en del, och det finns massa Judy som jag har snackat om också innan, och så jag också vill få upp ganska högt där.
Jag hade så, John Wick the Third eller Chapter 3 på min femte plats tills jag kom på Ass. Jag hade glömt bort den lite. Trots att den hamnade på min tredje plats. Men ja, den var nära. Det var min sexa då typ. För de är jävligt underhållande, alltså John Wick-filmerna. Och jag diggar liksom hur de gör actionfilmer, de här actionfilmerna. För det finns så mycket, många dåliga actionfilmer nu för tiden. Med skådespelare som inte klarar av action och alldeles för mycket klipp och sådär. Och shaky cam här och där. Och, ja, de är... De är så sköna för liksom bara ren action. Sen tycker jag kanske trean är den sämsta av de tre. Men den är fortfarande riktigt bra actionrulle tycker jag.
Mm.
Sen blir det lite väl mäckigt med hela det här världsbyggandet som kanske går lite väl långt.
Just det.
Jag tyckte om när det var lite mer hints i ettan typ. Det blir lite för mycket. Men en bra actionfilm. Den ligger liksom i,
nice.
I lag med de andra två. Även om man kanske tycker den är lite, lite svagare.
Jag hade ju också filmåret lite så här filmen som man verkligen trodde skulle bli riktigt nice. Som faktiskt blir riktigt jävla fall egentligen.
Mm. Mm. Som?
För mig har vi ju D2 till exempel.
Ja,
jag har inte sett den.
Riktig bajsmacka.
Och jag trodde rätt så mycket på Ad Astra.
Mm.
Den fall också.
Ja, att jag sett så.
Nej.
Ja, det är det. Peter har ju sett så mycket mer än vad vi har gjort.
Mm.
Eller framförallt mer än vad jag har gjort.
Mm. Ja, men sen har vi ju mycket filmer som jag hade velat se men som inte har släppts i Sverige än.
Mm.
Saker som Jojo Rabbit till exempel. Mm. Som vi hoppas få se igen, som vi får se i januari. Peanut Butter Falcon med Shia LaBeouf hade jag velat se. Som släpps i mars. Actual
Cannibal Shia LaBeouf.
Ja. Nej, men den ska vara skitbra så att jag är jättepepp på den. Likadant så är han jättebra i en film som heter Honeyboy. Ja. Han är bra i en film som heter Honeyboy också. Som också ska vara superbra. Som han varit med och skrivit och grejer. Så att, det är nästan Cheyenne-sans. Eller vad säger man?
Inte så.
Nej, men då så. Ska vi gå vidare från filmens värld till tv-seriernas värld kanske?
Och det kan vi göra.
Här får vi kanske inte en topp 5. Jag har faktiskt inte en topp 5, men jag har 5 tips kan vi väl säga.
Jag ser ju för lite serier och sådär, men jag har någon slags topp 3.
Men hur räknar man egentligen på det här? För att
allt
det är
säsonger
som kommer in. Det är inga...
Ja, jag har säsonger också. Alltså tyckte du att säsong 15 av Vikings var skitbra så?
Okej. Nej, jag har faktiskt ingen lista på serier, vilka vad som har kommit. Jag har inte kollat upp serier. Så kör jag då, nej. Så säger jag något.
Alltså eftersom jag inte har någon lista så kan jag bara dra dem lite så här. Jag tyckte ju att The Boys är ju värd att nämnas. Sen tycker jag inte att den är superbra. Men med tanke på att jag ändå såg klart den. Och det är faktiskt så att jag ser sällan klar serier. För nej, men jag fångar sällan liksom. Så. Och den såg jag ju klart. Så det fanns ju uppenbarligen ett värde där för mig. Sen är jag lite väl förtjust i comic-boken som den är baserad på. Och jag har ju, jag blir ju lite, man ska inte bli det, men jag blir ju lite störd på hur mycket de ändrar och hur mina karaktärer som jag följt under så många år i serietidningen, hur de ändrar på dem och sådär. Ja, nej, jag blir lite sur. Men jag försöker gå bort från det och så här, se den i någon slags vakuum. Och den är en välgjord serie och jag gillar fortfarande liksom spinnen på det här universumet. Med de här superhjältarna som, ja, men som finns som en slags verklighetens Avengers. Men alltså alla merchandise finns fortfarande kring dem. De är liksom en stor industri. Det mest liksom, pengarinbringande som ja, men typ superfotbollsstjärnor eller sånt där. Liksom. Och att de i hemlighet då, mer eller mindre, gör massa sjuka saker som alltid täcks över. Och det, ja, det går ju att hitta liksom, linjer med... Ja, nej, nu ska jag inte gå in för tungt på det. Men det går ju att hitta linjer liksom med riktiga kändisar, man säger så.
Ja, yeah, precis.
Och så har vi gänget av The Boys som ja, känner till det här och fuckar upp dem. Bra serie.
Ja, yeah. Nej, men jag tyckte den var bra.
Väl,
jag har
med
också,
också
faktiskt. Som en av mina favoriter.
Ja, har du rankat på något sätt?
Nej.
Nej.
Utan jag har bara haft lite olika.
Ja, men den är en av dina också i alla fall.
Ja, en av mina favoriter är ju annars som jag fick, alltså ja, nu är det här faktiskt en som inte är en ny serie utan jag tror jag har med den här serien varje år jag säger. Men nu är det säsong 3 som släpptes förra veckan. Mm. Och det är tredje säsongen av The Marvelous Mrs. Maisel. Som, om ni inte kommer ihåg det, handlar om en judisk kvinna som upptäcker att hon är skitbra på ståuppkomik. Och därmed...
Det hade jag glömt faktiskt.
Ja, precis. Och därmed tar och... börjar helt enkelt gå upp i ståuppkomik på 50-talet. Mm. Så det är superintressant, fantastiskt rolig och bara så bra.
Är hon rolig alltså, som ståuppkomiker i den här serien? Jag kan tycka att det kan bli svårt ibland när man gör sånt här att den här personen ska ha så bra ståuppkomik och sen kanske man inte har alltså skämten för det. Så tittarna bara såhär, fast det där skulle jag aldrig sälja liksom. Mm. Men det känns believable ändå att det här blir en stjärna.
Ja, och fantastiskt duktig och jättehärlig liksom. Och när hon ska vara dålig så spelar hon det som om hon ska vara dålig liksom. Så att det funkar väldigt bra. Hon bombar ibland, hon bombar inte ibland liksom. Så det är en väldigt trolig, väldigt nära berättelse på det sättet.
Men håller en sån serie bara... 3 säsonger? Alltså, det känns ju mer som en miniserie.
Eller hur? Men det gör det inte för att det är mycket.
Antingen lyckas hon eller så lyckas hon inte med sin karriär. Och sen är det slut.
Alltså grejen är ju att, precis, men den är inte så enkel. Det är inte så, det tar fart direkt liksom. Utan den är ganska verklighetstrogen på det sättet att det är lite upp och ner. Ja, men hon börjar liksom, första säsongen så är det mycket handlar om, för att hon är en judisk kvinna på slutet av 50-talet och hon ska inte hålla på med sånt här. Så för mycket av första säsongen och även lite av andra säsongen handlar om att de som är i hennes närhet, hennes ex-man, alltså, hela serien börjar med att hennes man lämnar henne. Mm. Och det är det som får henne att börja gå in i det här liksom. Så är liksom hennes ex-man och hennes föräldrar ska ju få, har ju ingen aning om det här och de ska ju få reda på det liksom. Och så händer det massa saker liksom, du vet sådär. Mm. Så det är väldigt mycket drama också, så det är dramakomedi kan man väl säga. Vi ser vad heter hon som spelar huvudrollen, heter Rachel Bohshannon tror jag hon heter. Mm. Jag har sett henne i kanske som bäst House of Cards. Spelar en kvinna där. Kommer inte ihåg exakt. om ni har sett serien så spelar hon som
kvinnan där.
Men Doug har ett speciellt en speciell relation med henne och slutar med att han typ har ihjäl henne tror jag.
Spoiler.
Ute på honom. Ja, precis någonstans. Mm. Och sen så också en av seriens huvudrollsinnehavare är ju vad heter hon då? Jag vet inte vad hon heter, men det är samma person som gör rösten till Lois i Family Guy. Som också är skitbra i det här så,
och den, är det ens riktiga röst? Låter hon så här också?
Ja, men hon, man känner igen hennes röst, absolut.
Det är en jobbig röst.
Fast hon är sjukt mycket bättre i den här kan jag ju säga. Och det passar henne verkligen jättebra. Alltså, får ni chans att se den seriöst?
Vad finns den att se då?
Den finns att se på Amazon Prime. Mm. Som är bara ännu en egentligen anledning till att skaffa Amazon Prime. För du får som sagt The Boys som vi har pratat om innan. Och då Marvel's Mrs. Maisel. Men då även serier som The Tick och, ja, vi är inte sponsrade, jag lovar. American Gods, Good Omens och så vidare.
Tyvärr är vi inte sponsrade. Jag vill gärna se Carnival Row som finns där också. Det har jag inte fått chans att se igen.
Just det, vad heter han? Legolas
Orlando
Bloom, ja precis.
Ja. Cara Delevingne.
Nu blev det mycket på Marvelous Mrs. Maisel, men jag gillar den så mycket så att jag tyckte det var bra.
Ska jag ta en annan serie då, som också är en säsong 3?
Sure.
Tyckte ju att Stranger Things säsong 3 kanske var den bästa säsongen hittills. Och det är väl kanske inte ensam, jag vet inte. De flesta kanske inte tycker det. Men jag tyckte säsong 1 var grym. Jag såg den för något år sedan när den kom då. Säsong 2, den såg jag aldrig klart när det begav sig liksom. Jag såg något avsnitt sen, men så tappade lite så här. Jag tyckte det blev lite tråkigt. Och sen såg jag klart den precis innan säsong 3. Och sen kan det vara för att jag såg säsong 3 liksom i ett svep så. Och det är en serie som verkligen passar att bincha tror jag. Jag brukar sällan göra det. Som sagt, jag ser sällan serier överhuvudtaget. Men den känns som bara en lång, jävligt bra liksom äventyrsfilm. För den utspelas under väldigt kort tid också, hela säsongen. Så det är liksom, det passar så bra att bara se i nästan ett svep. För tidshoppen mellan avsnitten är väldigt kort. Utan det flyter mest på. Men de lyckas ändå få till de här cliffhangers som gör att ja, man vill fortsätta kolla på det. Och ja, om det nu är ett avslut så är det ett jävligt bra avslut. Hoppas det inte är det. För jag digger verkligen de här karaktärerna. Och finns nya karaktärer också som är väldigt bra.
Får jag lägga i lite?
Ja.
Jag kan säga det att jag har ju faktiskt lite serier som jag kommer ihåg som jag har sett i år.
Mm.
Om man säger så. Så hoppa inte över mig. Men jag har ingen topplista på det eller någonting.
Nej, inte vi heller. Så det är bara
att köra. Ni körde i ordning så. Men jag kan säga det att Stranger Things 3 är ju en sån som är med på min där.
Mm.
Jag håller med.
Och till Sebbe är att det är inget avslut, för det kommer ju en 4.
Det hade kunnat vara ett avslut.
Det hade kunnat vara ett avslut, jag håller med dig. Men det kommer ju en 4.
Ja, jag visste inte om det var helt bekräftat eller inte.
Jo, dörren stängdes ju inte riktigt. Den är lite öppen. Men ja. Nej, men de kom ju ut. Jag har ju kommit en att det ska, är klart. Okay. Det kommer en 4.
Ja, men det blev kul.
Så det var det jag ville lägga in, det att Stranger Things säsong 3 har jag ju också sett. Och den minns jag från 2019.
Mm. Väldigt bra. Hade du något mer där, Elias?
Nice. Ja, oja, och det här är också en serie som jag vet att Peter har sett också. Men jag kanske kan låta Peter ta upp den, så då tar jag en annan istället.
Ja, jag tänkte att vi väntar lite med honom.
Ja, men det kan vi göra. Jag tar upp såklart, eftersom det är jag, så kan jag ju ta upp en anime-serie också.
Fan, det glömde jag ju helt bort. Det är klart man kan göra det.
Ja.
Ja, då har jag sett lite mer faktiskt. Ah, ja, skitsamma.
Ja, för mig är den nya serien Dr. Stone kanske någonting man absolut borde hålla koll på. Som handlar om en postapokalyptisk värld där hela världen helt plötsligt förvandlas till sten.
Mm-hmm.
Och 3000 år senare så vaknar ett geni upp. En geni liksom high school student såklart, för att det är Japan och anime. Och han ska då helt enkelt försöka att rädda världen och få upp världens teknologi igen själv. Så han ska helt enkelt avancera världen 1 miljon år framåt i tiden på bara sin egen livstid liksom, så att säga. Och så händer lite grejer, så han märker att han kan väcka upp andra liksom, och så vidare, och så blir det lite intriger. Och nej, den är riktigt häftig. Riktigt häftigt koncept. Jag tycker om liksom sättet den sätter upp sina karaktärer. Man förstår konflikten mellan det som är huvudkaraktären och det som till slut blir antagonisten i serien. Och ja, yeah. Riktigt, riktigt bra. Jag har någon anime, ett ny anime i år som man ska hålla koll på, så är det väl Dr. Stone, tycker jag är, de gör riktigt bra. Jag vet att det finns andra också. Jag har inte däremot inte sett dem tyvärr.
Andra,
jag
kan vadå? Säga
att om jag, alltså det finns andra anime-serier. Jaha, som jag vet att folk tycker väldigt mycket om. Bland annat finns det Demon Slayer, tror jag den heter, som har blivit superhyllad. Men den har jag inte sett, så jag vet inte. Men Dr. Stone rekommenderar
jag. Jag tyckte väldigt mycket om Kengan Ashura, som också är en anime som finns på Netflix. Och som egentligen bara handlar om en fighting-turnering. Och jag har ju alltid gillat sånt. Alltså jag gillar fighting som sport. Och jag gillar såna filmer, så här gamla Bloodsport och sånt med Van Damme. Och jag blir alltid så besviken, för det blir nästan alltid med såna här serier som att det börjar med en turnering och sen så har skaparna så här, nej men det är ingen som orkar se en hel liksom turnering, så då hoppar man över massa här. Men vi finns de som faktiskt orkar se sånt och vill se sånt, och det här serien visar ju allt det. Man får se varenda jävla match mellan de här. Och jag förstår att för många så är det här säkert skittråkigt, inte alls någonting de vill se. Men för mig och dem som mig, så är det ju fantastiskt att någon faktiskt har orkat göra det här en sån serie. För jag har sökt i efterhand och försökt hitta liknande. Det finns ingenting. Alltså, ofta så är det en del av en större serie i så fall. Eller så är det något som liksom börjar och sen hoppar man fram och liksom bara visar lite, ja, det göttigaste, typ det huvudpersonen är med. Men här får man se liksom alla matcher, vilket också gör att man får liksom favoritkaraktärer däremellan också. Det är inte bara huvudpersonen och hans entourage, utan det är liksom alla bredvid också som är intressanta. Sen tycker jag inte riktigt att han gör mangan helt rättvisa, för mangan har också lite små stick med lite mer lättsamma ögonblick, lite mer humor som jag faktiskt uppskattade. Och det har anime mycket tagit bort och mer bara egentligen kört på liksom fighting-turneringen. Men den kan jag rekommendera om man gillar så här gammal bloodsport och sånt. Alltså, och klara av anime. Testa den.
Hade du något serie nu då, Peter?
Jo, nej, men nej, jag kom ju på det, visst, jag har sett lite fler serier. Men det jag faktiskt tar med mig från det här året, det är ju Chernobyl.
Mm, precis, det var det jag tänkte.
Nej, men ja, det... Fan vad bra det är. Så ja, det är väldigt tragiskt att det är vår historia. Dock. Men som jag sa när vi pratat om den där, att ja, att få bilder på det, ändå så är egna bilder, men bilder som vi egentligen inte, ja, har kunnat sett innan. I alla fall jag har inte sett någonting innan. Jag har ju sagt bara hört talas om det och hur det har påverkat, men får följa och både få följa karaktärer som typ har funnits, vad deras öde gick ut på. Eller hände, inte gick ut på, vad som hände.
Ja, nej, men ja. Precis. Ja, men den är så tragisk, är den verkligen. Den är fruktansvärd serie verkligen. Men helt briljant gjord verkligen. Man sitter fastklistrad från första till femte avsnittet liksom.
Ja, och händelsen är ju ändå så än idag.
Ja, verkligen.
Så Chernobyl, det står där. Och det är som det är. Du kommer inte ända in.
Du kommer inte dit. Nej. Så är det.
Så ja. Och den hamnar ju rätt så bra i just i år med allting som har med klimat och sånt.
Ja, den minns jag nog av. Men det har inte blivit av.
Det är en stark rekommendation, helt klart. Har vi några, om man ska gå förbi, för vi ska ta och runda av här alldeles strax.
Alltså, vi har ju ett avslut också på Orange is the New Black, fick vi i år också.
Ja, just det. Men det har inte jag sett faktiskt. Men var du nöjd med det avslutet?
Jag har för mig faktiskt att jag tyckte att ja, nej, men det är jag ju. Jag har för mig att han vände där. Jag för mig minns det. Nej, men det var väl kul att få ett avslut. Sen är det väl också lite där att sista avsnittet tyckte jag väl, ja, det behövde inte vara riktigt.
Det var för
glatt avslut.
För puttinuttigt. Ja. Man skulle kunna nämna mycket mer.
Massor mer.
Ja, Mandalorian har vi ju knappt sett. Jag har sett några avsnitt, kan jag ju säga kanske. Men vi nämner Watchmen såklart, som jag såg också pratade om förra veckan. Också riktigt bra.
Och du och det säger finns väl mycket Euphoria annat också, om man har sett.
Ja, precis, Euphoria, Sex Education pratade jag om också. Det finns massvis med serier, och det är verkligen fortsätter att vara ett gyllene era för serier.
Russian Doll för mig som inte ser så mycket serier tyckte jag var väldigt bra. Jag gillar ju sån här Groundhog Day liknande, den som vet, den vet. Så den kan jag rekommendera.
Ja, vi har ju Umbrella Academy också.
Ska jag ta koll?
Den kommer jag inte mer än typ två avsnitt in dock. Den skulle jag inte kunna rekommendera, tror jag.
Ja, men det kommer mycket serier som sagt.
Jag gillar den. Har vi några spel att nämna? Jag tror inte jag har några alltså, knappt. Jag har bara spelat om massa gamla spel i år.
Jag spelar ju sällan nya spel så.
Nej. Jag tror att enda jag spelade var typ Kingdom Hearts början av året. Outer Worlds spelade jag. Jag tror väl kanske att det är det bästa spelet i år som jag har testat. Och då tycker jag inte att det är ett jättebra spel heller. Jag menar, det är inget förra året där vi både hade Red Dead Redemption 2 och mitt favoritspel förra året, God of War. Så att det är inga sådana liksom klockor igen. Nu har inte jag testat det spel som jag kanske kan tänka med mig som är Death Stranding. Men ja, jag vet inte. Jag har typ ingenting att
Nej, det har inte jag heller
tillägga.
Nej, som sagt, jag har inte heller spelat så mycket spel som har kommit i år. Jag sitter och undrar om jag ens har spelat.
Jag tror inte jag har spelat det ändå faktiskt.
Den, ja, Super Mario Maker 2 vet jag att jag har spelat. Fast jag vet inte riktigt om man kan räkna som spel på det. Men sen har det kommit rätt så mycket spel i år. Mm.
Så har det ju.
Och det är många så här små titlar. Jag har ju som sagt följt rätt så mycket spel ändå. Och det har väldigt varit mycket så här. Mycket småspel.
Mm. Men det är väl bra.
Så vi har ju sån här Sayonara Wild Hearts till exempel.
Just det.
Sen här lite. Men sen har ju också kommit de här stora spelen också.
Mm. Jag tror att om det är något spel som skulle kunna vara mitt bästa spel i år som jag inte har spelat än, då skulle jag säga Bloodstained Ritual of the Night. Som är en andlig uppföljare till Castlevania Symphony of the Night, skapad av samma kille. Och är väl, vad ska man säga, det är väl en andlig uppföljare till Castlevania i allmänheten, senare erans Castlevania liksom. Och hört väldigt mycket bra om det, så det är väl kanske den som jag tror jag skulle tro mest på. Möjligtvis också, det finns ett indie-spel som heter Disco Elysium. Som jag också är riktigt pepp på att testa. Som är ett nästan liksom väldigt textbaserat eller texttungt, dialogtungt, visual novel-aktigt nästan RPG-spel. Så där är jag pepp på. Och det vann 4 stycken statyetter på Game Awards, så det är väl det jag har mest hopp för att testa.
Men det stora spelet som har fått, jag har inte spelat heller, men det är ju Death Stranding till exempel.
Resident Evil 2 remaken är det många som snackar om också.
Och ja, vi fick ju vinnare då. Vi fick ju Sekiro. Vann inte den?
Jo då. Men ja, det är inte min typ av spel, så jag tror inte jag skulle tycka om det lika mycket. Men för de som gillar Dark Souls, så tror jag att de flesta verkar tycka om den, men ändå inte lika mycket som de tycker om Dark Souls. Så
det här blir ju ett 2020-spel för mig, men det är ju Star Wars Jedi Fallen. Jag har inte spelat den.
Ja, men det är också
mycket jag kommer tycka om utan att ha spelat det.
Yeah, men samma. Ja,
så det är lite så här.
Du också, va, Sebbe?
Väldigt intresserad.
Det är såklart att du är lite intresserad i alla fall.
Mm.
Inte alls faktiskt. Alltså, anti-intresserad. Jag skulle inte ens spela om jag fick betalt för det. Eller på hur mycket kanske, men 1000 spänn, nej. Måste vara mer än så i så fall. För att ens testa det.
Nu tycker jag att du är lite vrång.
Mm, det är
jag. Ja, och på den fruktansvärda besvikelsen så tycker jag att vi avslutar det här året.
Vi gör det, va?
Vilket hemskt avslut, fan. Okej, 500 spänn, då kan jag spela.
Ja, men värt. Yep. Vi samlar ihop, löser det.
Så ja, nästa men år kommer alltså, ni kunna... du kommer nog kunna få det för 500 spänn. Det är...
ja. Jag tänkte, för nästa år så kan vi faktiskt avslöja då, helt enkelt, nästa YouTube-serie vi ska starta, helt enkelt. Sebastian spelar Jedi Fallen Order och skriker om hur mycket han hatar Star Wars.
Ja, på streamer live på Twitch.
Streama live.
Lätt. Måste jag spela mer? Det är säkert svårt också, jag kommer aldrig lyckas med det. Jag är skitdålig på spel.
Japp. Det är kört. Ja, det klarade ju God of War ganska bra.
Ja, men det klarade jag på easy.
Jaha, var det easy?
Så easy det bara gick.
All right.
Det är fortfarande rätt svårt.
Ja, men då så. Ja, det. Då så. Tack så jättemycket för alla ni. Jag tackar så jättemycket Sebastian och Peter som har hängt med i år.
Ja, tack.
På den där resan upp och ner. Det är vi tre som har varit i år.
Ja.
Och det har varit kul och vi har haft gäster och det har varit prat och det har varit mycket. Och nu tar vi en liten paus fram till i slutet av januari. Då vi återkommer.
Mm.
Förhoppningsvis någonstans där i januari i alla fall. Och fram tills dess så tackar vi igen jättemycket för alla som har lyssnat under det här året och stöttat oss i det. Vi tycker att det här är så kul att göra och vi tycker att det är kul att ni lyssnar.
Ja, så kom gärna med med material. Hör av er på mejlen om vad vanligt. Vi ska prata om och vill ni vara med och allting. Vi är öppna för allt. Nästan. Det är viktigt att säga det, alltså.
Väldigt mycket nästan. Det här är ändå internet. Precis. Och sådär,
ja.
Så är det ju. Men fram tills dess så kan ni hitta oss på sociala medier. På Soffhjältarna. På Instagram och på Twitter och på Facebook. Men Instagram är ju det vi uppdaterar allra mest. Mm. Så där kan ni följa oss, tycker
eller
jag.
Soffhjältarna.se.
Ja, där hittar ni våra grejer. Och ifall ni lyssnar på Spotify så ge oss en like eller en lite rating på iTunes istället. Eller lyssnar ni på iTunes så kan ni följa oss på Spotify istället.
Det vore väldigt gulligt.
Det vore väldigt gulligt. Och ni är väldigt gulliga, så att det, så är det ju. Maila oss på soffhjältarna@gmail.com. Köp tröjor och annat smått och gott på pixelbuilder-shirts.com. Och skriv en kommentar på hemsidan. Och från oss så säger vi
från oss alla till er alla
ett gott nytt år.
Så kan man säga. Men jag tänkte säga, vi hörs nästa gång. Nej, fy fan. Jag gillar inte såna här. Det låter som ett avslut.
Ja, men det är ju ett avslut på det här året.
Ska vi dra ut på det?
Ja, just det. Så var det ju.
Så nu har jag redan gjort det. Så vi... nu säger vi hej då.
Okej.
Okay. Och tack till er också, säger jag också förresten.
Tack Peter.
Sebbe, du får säga hej då till allt. För det här året.
Till allt.
För det här året.
Det är så här jag får sparken på podden. Alltså. Du får säga hej då till allt.
Du har faktiskt skött.
Ja, vad bra.
Nu är du kört.
Ja, tack.
Ja. Hej då på er allihopa.
Hej då.
Alltså vi vet inte hur vi ska avsluta. Det är asäckligt.
Nej.